Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Ja, det var ett tema under våren.
Ja, jag hade också lite ont i hälsena, men jag körde i de här hälkilarna som vi har på vintern och sen har det varit bra.
Ja, just det.
Då
utveckla hälkilarna.
Ja, alltså, ja, men som häl. Ja, en hälkil helt enkelt. Som man lägger i under sulan. Som jag har i pjäxorna då. På vintern för att komma upp lite med hälen.
Ja, men det där är intressant. Jag tror att det är många som tycker att det där är spännande. Du höjer alltså hälen för att få lättare komma fram över staven. Och få tyngdpunkten lite längre fram. Få lite bättre fotledsvinkel, är det så?
Ja, precis.
Hur exakt vanligt är det där? Alltså, har du koll på det? Gör alla konkurrenter det? Eller är det du som är lite utanför boxen?
Jag tror ändå att det är relativt vanligt. Och vi har ju sett lite i vintras. Ragda hade ju specialbyggda pjäxor. Där pjäxorna var upphöjda till exempel. Medans vi hade egenbyggda hälkilar som vi stoppade i under sulorna istället.
Det är alltså en garagelösning som ni har knackat ihop själv?
Ja, precis. Och sen så... Ja, som jag vet, Emil, han har en centimeter, kanske ännu mer. Medan jag har kanske 6, 7, 8 millimeter. Då.
Så att det är lite... Vad är det för material?
Jag har bara tagit någon gammal sula på en sko här hemma. Och klippt ut och stoppat i.
Ja, just det.
Så att det är väldigt otekniskt, just min. Men Sören, charmören Emil, han har ju en sån 3D-printad... hälkil faktiskt.
Va? Är det sant?
Ja.
Ja, men vad säger du om det, Järnberg?
Men vi höll ju på att testa, du och jag, för två år sedan i Torsby. Då var vi ju inte, en centimeter över, utan då var vi ju typ 6 centimeter över.
Ja, okej.
Ja, det var det sjukaste. Men vi byggde ju på plattor på den här NIS-plattan.
Ja, vi byggde ju bindningen. Ja, precis. Och,
ja, just det.
Det gick ju inte att åka på den platt och utför, men uppför var det väldigt bra.
Ja.
Ja. Alltså rent biomekaniskt var det ju fantastiskt. Men det var ju bara det att du kom ju så långt fram med tyngden hela tiden. Så att skidorna var ju för mjuka. Ja. Så de nöp ju hela tiden. Det var ju som att åka med klister nästan till. Alltså
ja,
riktigt
så var det.
Tungt.
Så var det.
Precis.
Men tanken är ju helt optimal. Jag sa ju det till dig då, Järnberg, att vi 157 skitin borde ju sälja en sån här kil.
Ja.
Alltså den skulle ju kunna revolutionera för de som är över genomsnittet intresserade av att staka bra.
Det finns ju en fördel på det, helt klart.
Så har vi Emil Persson där då, som alltså har en 3D-printer och gör såna grejer. Ja, vi kanske måste tänka business där, känner jag.
Ja, ja. Mackan, han har ju en i trä då som
ja,
han
fattar. Ja, tror jag.
Ja, väldigt, väldigt fint handsnideri
på det. Ja, riktigt snyggare.
Men det kan ju inte vara skönt.
Problemet var att det var så jävla kallt, var det inte då?
Ja, men man lägger ju den under i sulan liksom,
ja.
I pjäxan, så att det blir ändå, sulan finns ju ändå kvar där närmast.
Ja, men intressant här att ni har fått problem med hälsenan när ni har plockat bort den där. När ni hoppar in i rullskidpjäxorna sen, så här finns den inte där och då får ni ont. Är det så det har varit alltså?
Ja, eller jag vet inte riktigt. Det är väl bara Emil som har mest ont just nu då. Jag fick lite,
men du hade också känt det så?
Ja, när jag började springa här i våras. Så att det är väl mer för löpningen.
Måste nog kolla lite grann med Himen så att han börjar löpa med den där ek-grejen.
Himen har ju väldiga problem med hälsenan för tillfället. Så han är ju där han också.
Ja.
Är det sant?
Ja, det är så.
Ja, det här kanske blir någonting att bita i för våran sjukgymnast.
Ja, det kan bli det. Ja, vi får
kollektiv hälsenekollaps.
Vi får se vart det där slutar.
Ja, men spännande där i alla fall. En annan sak som är spännande, det är att det är Vasapodden och att vi ska snacka rullskidor, och det ska vi göra med sportchefen för Lager 157 Ski Team, Anton Fredrik Järnberg. Välkommen tillbaka till Vasapodden.
Tack, tack, tack.
Du står i skuggan idag. För ja, idag har vi med en sån här person som vi har pratat väldigt mycket om, men aldrig med. Men nu ska han äntligen få vara med här på Vasapodden. Jag pratar om Falusonen och... relativt nya i teamet får man säga. Ett år på nacken i 157 kläder har han. Välkommen till Vasapodden, Andreas Honken Holmberg.
Tack så jättemycket.
Det är lite stort, Järnberg.
Ja, det är stort av mig, Honken. Det känns konstigt att vi har ju pratat så mycket om honom. Så att det liksom, det känns, jag tänkte visst har vi haft med han tidigare, men det har vi ju inte.
Nej, Han har ju varit omtalad men inte tilltalad.
Ja, han är svår att få det i full agenda för honom, så det är svårt att få det här att funka.
Ja, precis. Nu hade jag en timme löst här på kvällen, så att det löste sig.
Grymt.
Vi försökte ju igår, men då var det biobesök.
Precis, precis.
Ja, det är tuffa tider. Men du Järnberg, vi backar bandet för bra precis ett år sedan. Då bestämde du slog den även i bordet. Andreas Holmberg ska vi ha i lager 157 Ski Team. Vad är det som gör eller gjorde, jag vet inte hur du känner idag, men vad var det som gjorde då att du ville ha Andreas Holmberg i teamet?
Nej, men det var ju en... Vi satt ju som det hela trängen lite här på svenska åkare, och då fanns det ju inte jättemånga samma som i den kalibern som Andreas har. Plus att han hade visat ett sätt att tävla på som har attraherat under många år. Det är väldigt offensivt och redan under Mora-tiden visat att han vill gå i bräschen och gå framåt och verkligen driver på sin det här med stakning och så vidare. Så att det var väl ganska väldigt redan väldigt kapabel åkare som jag trodde att vi och tror fortfarande att vi kan förädla ännu mer, så att säga.
Mm. Ja, har det varit som du har trott, Anton?
Ja, det tycker jag. Jag tycker det har varit stora, alltså man tittar från maj till nu så har det hänt mycket liksom. Andreas har tagit stora kliv. Sen är jag helt övertygad om att han har ännu mer is än vad han har fått ut resultatmässigt i vinter. Så att jag tror att vi har mer att vänta av Andreas, men det är inget som jag har ångrat, så att säga.
Vad säger du då, Honken? Har det varit som du föreställde att det skulle vara?
Ja, jag har ju trivs väldigt bra nu det här första året i teamet och tycker att det har funkat väldigt bra med dels försäsongen med träningen och även under säsongen då. Jag känner ju att jag har lyft mig väldigt mycket det här året, och speciellt i början på säsongen då i december, januari, februari så gjorde jag ju bättre resultat än någonsin, så att jag är ju väldigt positiv inställd till det här första året, verkligen.
Ja. Ja, vad spännande. Det är kanske säkert många lyssnare som vill veta lite mer om Andreas Holmberg. Hur skulle du presentera dig själv, Honken? Vad gammal och från vart är vi någonstans i landet? Det sa jag kanske, Falun är det. Berätta,
ja,
vem är Andreas?
Ja, precis. Jag kommer från Falun då. Som sagt, jag är 27 år och just nu så bor jag i Östersund med min sambo. Och här så tränar jag tillsammans med de andra teamkamraterna här då som bor i Östersund då. Och, ja, jag har ju alltid hållit på med skidåkning och framförallt mycket orientering när jag var yngre. Då sprang jag mycket orientering och åkte skidorientering. Mm. Men nu sista, vad blir det, 4 åren så har jag enbart satsat på längdskidåkning och långlopp då.
Just det. Men som junior och sådär, hur viktigt var längdskidåkningen kontra skidorienteringen? Var du liksom mer inriktad mot skidorientering då, eller var det 50-50, eller hur såg du på det?
Ja, det var väl ändå mer mot skidorientering. Jag gick ju skidorienteringsinriktning på skidgymnasiet liksom. Och började väl, jag åkte junior-SM 2 år tror jag. Och började åka några kupper och så där också då. Så att, men fokuset låg väl ändå i första hand på skidorienteringen under vintern där.
Och även som senior då, första åren?
Ja, precis. Som senior blev du mer 50-50. Och sen från 2015, då jag åkte mitt sista VM då i skidorientering, då bestämde jag mig för att enbart satsa på längdskidåkningarna.
Har du koll på Järnberg? Har du koll på Honkens skidorienteringsmeriter?
Nej, inte så här på raka, men jag tror första gången jag lade märke till Honken, det kan vara helt fel, då får du klippa bort det, men det... Åkte du rullskid SM i Sundsvall, backracet upp för Södra berget?
Ja, precis.
Där var första gången. Då kom du typ 4 eller något sånt där.
Ja, 4 stämmer bra det.
Det var den första gången. Kan det vara 2014 det kanske, eller?
Ja, eller 2015.
2015 var det kanske var, precis.
Var det då man startade på bron och så fick man åka över någon sån här bromsmaterial, precis. För det gick så jäkla fort ut för det.
Det var den första gången jag la märke till Honken så här på riktigt.
Ja. Ja. Ja, men
då hade vi Brink på startlinjen i 157 tights, vill jag minnas.
Brink och Mackan var väl där kring 4, 5, 3 de också, tror jag.
Ja. Ja, jag hade dålig koll på vilka som var 1, 2, 3 där. Men jag antar att Svanebo han vann.
Svanebo vann väl, tror jag.
Mm. Ja.
Kommer du ihåg den här starten på bron?
Ja, jag kommer.
Hur var den, Honken?
Ja, den var ju speciell. Med tanke på att vi åkte 1-2 minut där i starten. Och sen skulle vi bromsa in för att svänga 90 grader. På, ja vad var det? Det var ju sån här konstgräs tror jag. Som de hade tagit och lagt där så att det skulle bromsa in farten. Men ja, jag tror inte att det var någon som hade något större problem med det. Men det var ju lite speciellt där då.
Allt för spektakulära tv-bilder.
Precis. Mm.
Andra spektakulära tv-bilden på Honken, det är ju Kaiser Maximilian Lau för snart 2 år sedan. 1,5 år sedan är det väl, då du gick på en utbrytning där med Skogsholm som körde fel, visst var det så?
Precis, med Vinja Skogsholm där.
Ja. Han hade inte koll på orienteringen där.
Nej, det kan jag inte påstå.
Nej, men långlopp då Honken, hur kom du in på det?
Jag har väl alltid gillat att hålla på lite längre och framförallt, det var väl framförallt stakningen som jag gillade, som jag alltid har gillat då inom skidåkningen och så att jag tyckte att det var riktigt kul de långloppen jag testade på och kände att det passade mig rätt bra så att ja, jag bestämde mig för att ja, men det här vill jag bli riktigt bra på då.
Mm. Och sen åkte du ut i lite egen regi så där med farsan typ och drog in en topp 15 på Marsan va?
Ja, precis. Första året blev väl mest ja, svenska långlopp runt här i Sverige då. Sen så ett år då ja, i team IFK Mora då, som det hette då.
Ja.
Precis.
Det minns man ju också när han var när du var bästa svensk där i Marsan och sen åkte hem till din hemstad Larsa, till Söderhamn och stakade runt på någon bana där det var teknikzoner va?
Ja, precis.
Det var väl en av de första teknikzonerna man fick möta där i alla fall. På den precis. Nivån.
Nej, det kommer jag väl ihåg.
Ja, du bråkade lite ändå med.
Det var speciellt. Ja, vi kom ju direkt från Marsan där och hade ju liksom vi hade ju bara med oss skidor för att staka på egentligen. Och så kom man dit och så sa de att man var tvungen att ha fäste liksom. Så att det var
kvällen var innan, stund. Alltså på lagliga mötet typ? Eller?
Så att, ja, det var ju i stort sett då de bestämde det. Eller det var nog 2 dagar innan då, men dagen innan fick man ju se hur zonerna skulle vara då.
Ja. Och då, hur tänkte Honken då liksom med Marsan-skidorna? Hade du sandpappret redo att rugga upp och lägga fäste eller hur gick det?
Nej, man, vi testade ju lite där dagen innan och vad som funkade. Och det funkade ju diagonala utan fäste och sprattla egentligen. Så att, jag gjorde ett försök med det och det gick ju rätt bra ändå. Jag var ju i bra form då så att det funkar ju helt okej.
Ja, blev det någon efterspel på det där?
Nej, det blev det inte. Fick ingen kommentar eller så. Alltså från juryn då.
Nej.
Så att det var ju tydligen godkänt då, att göra på det sättet.
Ja, legendariska bilder där.
Jag finns ju på din fram. Instagram, Honken, någonstans där nere va? Om man scrollar ner en bit.
Det stämmer.
Jag kan se om jag kan hitta en och lägga ut i samband med avsnittet här. Det tror jag säkert lyssnarna skulle vilja se.
Ja,
vi
kan väl, legendar.
Vad kallar vi den där? Liksom, orangutang-diagonal eller honk-diagonal?
Ja.
För de som inte vet det som lyssnar så teknikzonerna måste du ju då åka diagonal i eller du måste i alla fall ha höger hand fram när vänster ben är bak och
ja, vice versa. Men precis. Det finns ju några regler på det där. Men det.
En stav i taget, man får inte ha liksom, dubbelstavisättning och benen får inte stå parallellt. Liksom. Det är väl något sånt, jag kan inte i huvudet.
Ja, precis.
Men det där fick man ju, har man ju sett lite kreativa lösningar på. Och Bernie bjöd ju på någon variant också nu när vi var i Bruks. Och, ja. Men Honken är liksom fadern till den här, skulle jag säga.
Ja, det skulle jag säga också. Det är en pionjär i det här. Och, så var det en topp 10-placering det där loppet? Eller var det precis strax bakom?
Nej, jag tror jag låg topp 10 länge men tappade sista varvet.
Kanske ja, det var, 13, tog 14, ut sig rätt den där teknikzonerna till slut.
Ja, det gick ju bra 1-2 varv, men sen det sög ju musten ur armarna, det gjorde det.
Ja, ja det är rätt tufft egentligen. Det är ju smirrestak.
Ja.
Alltså, man står still med benen och rör armarna. Även fast du rör benen så du har inte någon kraft därifrån.
Precis. Och så var det ju 2 zoner per varv då, ja. Men tv-kameran stod ju bara vid en av zonerna då. Så att det blev ju
alltså, procentuellt så är det ju ändå ganska mycket av banan, för det var ett ganska kort varv. Var det inte 2,5 kilometer eller något sånt där?
Ja, varvet? Det kanske bara var så. Eller 3 kilometer eller någonting. Det var ju rätt kort då.
Så och du fastnade ju i de där zonerna så att du la procentuellt mycket tid på
den här. Ja, precis. Precis.
Nej, magiskt. Magiskt. Nej, men det är jäkligt kul att du är med i podden i alla fall. Jäkligt kul att du är med i teamet och kul att du har fått köra på blanka skidor framöver och inte behövt oroa dig så mycket för det här med orangutang-diagonalen, även om den var visuellt tilltalande den gången. Hörrni, vi ska snacka rullskidor. Vi kastar ut en fråga på Instagram här. Det har ju rasslat på som vanligt. Många och som vanligt också många bra frågor.
Ja, väldigt mycket frågor. Det är roligt. Det där. Det är dagens höjdpunkt man slänger ut den. Så där kan man sitta och följa det där under dagen. Mm. Det kommer frågor och högt och lågt kan man säga.
Ja, ska vi börja lite lägre så har vi en fråga från Niklas som undrar när Honken ramlade på rullskidor senast.
Oj, det var en bra fråga.
Det händer inte så ofta, va?
Det kan jag inte komma ihåg.
Nej.
Nej, inte någon våldsam krasch i alla fall. Man har gjort någon sån här framåt och skrapat armbågarna liksom. Satt i staven när man har varit ute och skatat. Mm. Men jag har inte kraschat jättevåldsamt.
Staven innanför skidan?
Däremot så är ju en tidigare klubbkamrat, Joakim Engström, han kraschade ju rejält på rullskidessen för några år sedan. Och gjorde sälen över mållinjen, så han skrapade upp hela magen. Så ja, det kommer jag väl ihåg. Och så var vi på läger veckan efter. Och där hade ju precis blivit skorpor på det här då. Och ja, då skulle han ju visa hur man gjorde den här double push då, som det hette i rullskidtermer.
Mm.
Och då gjorde han ju samma misstag igen. Och ramlade på exakt samma sätt och skrapade upp de här skrubbsåren. Så det är ett starkt minne.
Magstarkt
minne. Ja, precis.
Ja, den är riktigt tung.
Ja, kuriosa på den tävlingen. Jag vill minnas att det var He-Man, Marcus Johansson, som vann SM-guldet då.
Ja, det stämmer säkert. Ja.
Var det inte i Borås till och med?
Nej, i Halmstad var det, va?
Halmstad var det, stämmer.
Det var ju då den där tanten med rollatorn kom ut också.
Ja, men precis.
Ja, legendariskt videoklipp.
Ja, det är ju till och med på årskrön kanske, på sporten där.
Ja. Hon pyser ut där mitt i under brinnande tävling.
Samuel Norlén, ja det var riktigt. Ja, det var riktigt.
2 meter Samuel kommer där liksom.
Ja, det är riktigt rysar alltså.
Ja. Ja, det är faktiskt. Fy fan vad illa det kunde ha gått egentligen. Alltså.
Ja.
Ja, men det är ju en klassiker. Du, Järnberg, du var ju ute med Rickardsson, slangen.
Ja, jag har gjort två. Jag satt och funderade på. Jag har gjort 2 vurpor. En gång var jag i Östersund. Skulle åka från rullskidbanan, tog en cykelväg där nere över mot, ja, inte vet jag, där ut mot, vad heter det där? Nerför körfältet och så där. Så var låg det någon typ kabel eller någonting över. Och över den hade de satt plankor också. Då åkte vi och pratade, jag var inte riktigt observant för det. Så tvärnitade på den där och slog ju runt.
Ja, fy fan.
Var det lätt ut för där eller?
Ja, lätt ut för det, precis. Vi hade åkt upp för det alldeles innan, så jag visste att de var där. Och sen har jag gjort en gång på skidnaset också, då jag tappade framhjulet lätt ut för på skate i hög fart.
Det är ju sån här riktig mardröm.
Ja, det var en riktig mardröm, och då spräckte jag hjälmen, kommer jag ihåg. Det var riktigt illa det.
Ja, vi fick ju en fråga lite grann på det där temat, och det är Johan som undrade, vart börjar man och vad ska man tänka på i början?
Jag tycker att man börjar ju platt och åker och försöker få in vanan och liksom lära sig skidorna, lära sig lite hur de beter sig och så vidare. Så det är väl en bra början att liksom börja vägar som är relativt platta, cykelvägar gärna där det inte är någon trafik. Så man liksom kommer in i det där med att lära känna sina skidor och så då.
Ja, att man är trygg på det stället man är på så här första gången liksom.
Ja, det känns ju bra. exakt. Det tror jag, om man är helt nybörjare så tror jag det är jättebra att göra det. Sen tror jag det är bra alltså, ganska tidigt att liksom ta lite hjälp av någon som kan eller gå en kurs eller någonting. Liksom att, det upplever jag mycket med våra rullskidgrupper. Det är inte de nybörjare de vi har, men de är, alltså de tar stora kliv tekniskt och liksom rullskidskapacitet, alltså de blir bättre på att åka rullskidor bara av att de åker med andra och ser hur andra gör och så vidare, att man är i en grupp. Så jag tror också att ta hjälp, det tror jag också kan vara ett jättebra att börja så att säga.
Och hur tar man hjälp då? Vi har ju videoanalysen, får jag slå ett slag för den?
Ja, den tycker jag du ska slå ett slag för, den är ju väldigt,
den är så
bra.
Alltså den är så enkel. Om ni är 2 stycken, kör och filma varann en varsin gång. Den ena står och filmar, den andra åker förbi. Och sen så skickar ni klippet till oss på Lager 157 Ski Team.
Ja.
Så ska jag personligen ge er en analys på ert tekniska utförande. Alltså det är ju Det är ju enkelt. Det är det jag gillar med det där. Och, ja, att, och så kan man få någonting att ha under hjälmen och någonting att klura på som förhoppningsvis leder till en förändring och en förbättring.
Så det, är det som du säger. Det finns ju ofta mycket att hämta. Det är ju jättebra att göra det. Och sen så tror jag liksom om man bara för att liksom bli bättre på att man är nybörjare, åk mycket så att man kommer in ner och det är ju inte jättesvårt att åka rullskidor. Det är ju inte jättelångt ifrån. Åker man skidor och ska börja åka rullskidor så är det inte jättestor skillnad egentligen inte.
Nej, vad säger du om det, Honken? Vad är liksom den största skillnaden rent tekniskt om du ska jämföra rullskidor mot snö?
Ja, rent tekniskt, det beror på vad man... Men om man diagonalar så har du ju alltid pangbett liksom. Och det gäller även med stavarna, att du har ju alltid kanonfäste på stavarna liksom, det är stenhårt. Så att det blir ju lite annorlunda känslan däremellan då mot att åka på asfalt mot att åka på snö. Mm. Men sett för en nybörjare så tror jag nog att balansen är den stora skillnaden. Att det är lite vingligare på rullskidor och de är ju kortare så att balansmässigt kanske det är lite svårare. Åka rullskidor än åka vanliga längdskidor.
Åka utan stavar brukar vi säga. Och det är ju jättebra där också att komma in i det på det sättet.
Jag har faktiskt fått en fråga på det. Den som undrar, vilka är de bästa övningarna för att lära sig diagonalåkning på rullskidor? Övningar alltså.
Det är ju som Anton säger där. Det är att köra utan stavar. Hitta balansen. Mm. Det måste ju vara det.
Ja, det tror jag. Den är väl, det är väldigt enkelt och väldigt lätt. Så att ja, det tycker precis. Jag är jättebra.
Mm. Och köra lite överfart, köra lite diagonal på platten också, att man inte bara kör det upp för, så att du verkligen får känna på den här tyngdöverföringen, att du känner att du kan stå på en skida i taget, för det är ofta det som är nyckeln för att lyckas med ett bra tekniskt utförande. Att man,
det tycker jag är jättebra faktiskt. Och just det, med mer rullskidor kan vi köra teknikintervallen, att man liksom isolerar bort en som man måste köra en viss teknik en hel intervall, då, oberoende vilken terräng det är. Då kan det bara vara diagonal då i hela intervallen, eller bara stakning frånskjut, eller bara stakning. Då. Och det tycker jag också är bra, liksom, att alldeles i diagonalen, då, att man tvingar sig att vara ha fel delteknik i fel terräng då, så att säga.
Ja, och då stressar man ju verkligen det där med överfart och verkligen det där med tyngdöverföring och kunna stå på skidan.
Ja, det låter så riktigt bra.
Vi har faktiskt fått en fråga på det också. Tips på bra intervallpass för rullskidor. Om vi ska lämna nybörjarstadiet lite grann och kolla mot dig, Honken. Vad har du för favoritpass när vi snackar rullskidor och när vi snackar intervaller?
Ja, jag gillar nog ändå backintervaller om vi säger så. Mm. Och köra, man letar upp en backe som tar mellan 5 och 10 minuter och sen kör man ett antal vänder. Så vi har ju en backe här i Östersund, Vallsundet som den kallas. Den tar ju 8 minuter och är egentligen bara rakt upp och så kör man så fort man kan i stort sett. Och sen vänder man och åker ner och så gör man samma sak igen då, tills man är trött. Det behöver inte vara krångligare än så egentligen.
Hur många gånger kör du?
Nu senast körde vi 6 gånger då. Mm. Så att, jag antar väl att det kommer bli några fler vänder längre fram i sommar här.
Mm. Ja, det låter rimligt. Hur gör man med utförsbacken då? Det är säkert många som är sugen på att testa backintervallen men som kanske inte är så sugen på att köra backen utför.
Nej, men just den backen funkar väldigt bra att rulla utför. Så att, det är väl det som är svårigheten då, att hitta en backe som är lagom brant som man kan åka ut för.
Mm.
Egentligen.
Vad tycker du om det, Järnberg? Vi har faktiskt frågor på dig också om utförsåkningen. Vad är liksom tipset? Förutom att försöka hitta en kompis som kan skjutsa en. Det är ju det absolut bästa. Inte minst för träningsrespons. Då du får ju kortare vila då också.
Ja, nej, men om man tänker just utförsåkning så är det ju att vara avslappnad. Blir man spänd i både ben men även överkropp, då är det jättesvårt att hantera skidorna. Är man avslappnad och så blir det lättare att hantera. Sen är det ju att bromsa, alltså ploga helt enkelt för att få ner farten. Det går ju att ploga så väldigt bra. Man kan ju åka, behärskar man plogningen bra som inte är jättesvårt om man tränar lite på det, så kan man åka väldigt, väldigt branta utförsbackar.
Ja. Det är inga större problem.
Det är ju också det att eftersom att det är så små hjul på dem så får man ju inte upp någon jättehastighet heller. Alltså, då går ju upp till en viss hastighet, men där någonstans, så, eller om man åker lite tyngre, 3 och 4, då får du ju inte upp någon superhastighet någon gång på dem egentligen.
Och det man kan tänka på är ju att man bromsar liksom i tid. Om man vet att den här backen är rätt lång, att man bromsar redan från början då och inte bromsar på slutet när det redan går för fort. då, nej, för det är ju svårt. Sitter man i asfalten sen rätt snart säkert.
Ja, det känns ju så. Det är svårt att göra den här stoppsladden på rullskidor. Man måste planera sin utförsåkning lite annorlunda än vad man kanske måste på snö, definitivt.
Så är det.
Men det här med tekniker är ju lurigt, tycker jag, på en podd sådär. Alltså, och beskriva och förklara. Men vi kan väl skicka ut ett tips där. Det är en film som jag gjorde tillsammans med, ja, han har ju lite Vasapods anknytning, Robin Bryntesson. Han var ju med här i Brink-avsnittet som vi släppte för, som vi återsläppte här för några veckor sedan då. Han har ju gjort en video som heter Bryntes bromstekniker. Där finns det 9 stycken olika tekniker. En del är mindre bra, kan man väl säga. Men det är i alla fall 9 olika för att ta sig ner till botten av backen. In på YouTube och sök på Bryntes bromstekniker. Så får ni all info ni behöver. Och lite till också på det här med att bromsa på rullskidor.
Ett jättebra tips.
Ja.
Vasapodden.
De är magiska.
Vi har ju ganska mycket frågor till Honken här, så jag tror att vi nästan, okay, vi skjuter på några.
Bränn på lite frågor, ja. Ta lite snabbt här.
Ja. Stakar han på 3 år runt rullskidbanan i Östersund i A1 Puls, undrar Mikael.
Ja, det gör jag.
På 4 också?
Ja.
Det där är ju intressant, för att det är just det här att de här åkarna är så extremt vältränade och muskulärt duktiga, så det spelar ju egentligen ingen roll hur brant det är, så kommer man inte behöva, man klarar att ligga väldigt lågt i belastning även om det är väldigt, väldigt brant och väldigt, väldigt tufft då. Så det är ju, det kanske till och med kan vara så att man kan ligga lägre om man bara tittar puls och när man bara stakar de där backarna, rullskidbanan, än om man skulle ha gått med backspärren då.
Precis.
Ja, eller om man skulle åka på vinter med snö. Alltså, du måste verkligen anstränga dig för att få fast skidan.
Ja.
Backspärren kan man ju faktiskt fuska en hel del på vad gäller belastning också. Du kan ju mer eller mindre släpa dig upp för en backe. Du kan, behöver inte kicka lika mycket som du behöver på vintern. Liksom.
Väldigt, nej, väldigt. Vi har ju någon legendarisk, när du och jag och Danne kör intervaller, där har vi en legendarisk backspärrsgång faktiskt.
Du hade Björgen tights eller kort tights, och så hade riktigt stela ben. Och så det nålaget höll, alltså jädra vad du sparkade på.
Ja, det var helt sjukt faktiskt. Den är riktigt sjuk. Det har ju ingenting med skidåkning att göra egentligen, den tekniken man åker om man bara trycker spärrarna bakåt.
Nej, det är ju lite mer som Honkens diagonal där.
Man, ja, precis.
Lägger inte så mycket tryck neråt, utan nej, det är mer bakåt.
Exakt.
Med benen.
Ja, exakt. Ja.
En fråga här då. Ska köpa 4 med backspärr? Skiljer det i motstånd om man sätter dem fram eller bak? Bra fråga.
Ja, men det tycker jag ändå att det gör. För det har jag testat lite. Och framförallt när man sliter ut bakhjulen. För man sliter ju ofta bakhjulen lite mer. Så kan man ju flytta runt dem lite. Och då tycker jag att om jag har haft backspärren fram, då tycker jag att hjulen rullar lite lättare.
Och så tror jag det är, alltså, eller så är det ju, ja, att backspärrshjulet går ju lite tyngre. Så, och ja, därför är det ju också, när man tävlar måste man ju ha backspärren bak. Och så. Ja.
Precis.
Och eftersom att det är mer det tryck på bakhjulet också. Då.
De som tävlar brukar ju fila lite på den här backspärren då. Och kan ju fila bort den nästan i stort sett för att få hjulet att gå lättare. Då.
Måste man ha backspärr när man tävlar?
Ja.
Ja.
Är det så?
Ja, det måste man. Ja, det måste man. Det måste man.
Ja.
Men kommer du ihåg, Honken, när vi var på Snö och Tö i Stockholm för bra precis ett år sedan? Då sålde de ju där, alltså, vad kallar de det? Att man skulle liksom trimma rullskidor. Ja, exakt.
Det var ju en hel meny där.
Ja, helt fantastiskt. Det var en helt ny värld för mig. Ja. Hade du hört om det där tidigare?
Nej, inte just på det här viset. Eller jag har ju hört om hur man kan liksom trimma hjulen, men där var det ju en ny nivå på det.
Det är så galet skönt. Snö och Tö har ju en egen rullskidtour där man måste åka på 2 år och så säljer de trimmade skidor.
Ja, precis.
Det är ju underbart egentligen.
Ja. Ja, så då kan man ju skaffa sig ett par 4 och så trimmar man ner dem till 2 år då, och så
ja,
kan man skryta lite för kompisarna.
Ja, exakt. Men alltså, man har ju lite valmöjligheter sådär ändå om man tänker just det här med fram och bak för att justera rullmotståndet om man ska åka i en grupp och sådär. Har man, alltså, det bakhjulet kan man ju säga, det är det dominanta. Det är ju det som liksom, har du 3 bak och 2 fram så är det en tyngre lösning än om du har 3 fram och 2 bak.
Ja, men precis. Det är ändå, det är så jag upplever i alla fall, att det som sitter bak, det är det som spelar.
Det är det som är, det är ganska stor dominans från det hjulet också, tror jag.
Ja.
Vi hade ju någon uppsättning i fjol när vi hade 2 4 på det. på våra skidor. Fyrorna bak och tvåor fram då. Då går de inte jättelångt ifrån fyrorna så att säga. Inte.
Och hade varför inte bara köra raka treor?
Ja, jo, två, men det blir tyngre än det då, om man säger så då.
Ja, det är så att vi kan... Det känns som att man ska kunna plocka ihop en meny där också. Liksom, olika kombinationer som en pizzameny. Liksom,
och så har man en... Och sen så är det ju väldigt skillnad från år till år också, har man ju märkt från leverantörer.
Ja, det är så. Är
vi, vilken årsmodell, om man har den årsmodellen från det märket liksom, då vet man att de går bra eller att de är riktigt tunga. Då.
Ja. Och det där brukar ju vara säkert många som undrar när man ska då tävla på rullskidor, men då brukar man ju få skidor, i alla fall eliten, då brukar ju få skidor på plats.
Ja, det blev väldigt bra det där sista året när det är ett hundratal åkare på de större tävlingarna som har skidor från arrangören. Då. Så då är det ju, då är det ju så lika det bara kan. Liksom.
Vi har ju haft det på hillclimbing också i grönkrit.
Ja, exakt, exakt. Men jag sa ju de större tävlingarna.
Ja, ja exakt. Ja, förlåt. Apropå tävlingar då. Tre stycken tävlingar. Vilka ska man åka? Har vi fått en fråga här.
Ja, det finns ju två riktigt stora i Sverige och det är ju Allians och Klarälvsloppet.
Precis.
Mm. Klarälvsloppet som gick in som en challenge på Ski Classic, så här.
Stämmer.
Du som nästan blev Pro Team Director of the Year, Jan, kan du förklara det där med challenge lite snabbt? Vad är det för något?
Ja, på sikt ska det bli en Pro Tour då, det är den vi åker i Ski Classic, och så ska det bli en Challenge Tour där då, där det kommer finnas ett ganska många tävlingar vad jag förstår. Och det kommer man kunna ansöka om att bli, och det kommer ju vara i alla länder då, så ska man kunna åka den där. Och på sikt, inte första året, men på sikt kommer man också kunna bli Challenger-mästare så att säga då, och ta mest poäng där. Och kommer då, nu vet jag inte om det blir så, men det lutar väl åt att då kanske man också kommer kliva in i Ski Classic de sista tävlingarna med, som bekostas av Ski Classic då. Så kommer de här challenge-mästarna få åka då.
Som har vinnat Skandinavisk Cup.
Typ så är det, och då kanske det bästa svensk och bästa norrman och bästa tjeck få åka då, eller hur de nu tänker, eller om det bara är bästa.
Okay.
Och då kommer man också kunna tävla mot varandra utan att man tävlar då. Du kan ju, det kan man ju diskutera ju rättvist det, men det blir någon slags B-liga där liksom, du kommer kunna plocka poäng på det sättet då.
Ja. Man fick inte räkna in poängen det, också.
Man får ju också räkna in sin bästa bra i Ski Classic-poängen. Och vinner man en challenge där får man 50 poäng då. Som går in i Ski Classic.
Så är det. Ja.
Okej. Okay. Så att det... om jag nu skulle vinna Klarälvsloppet, så får jag 50 poäng till vintern då, eller?
Ja, det kommer du få.
Eller är det bara till rankingen? Eller
är det nej, till... det är till den gula tröjan då är det.
Okay.
Och sen om du vinner Åre, det som du vann i vintras också, som också kanske blir den, då kommer du ju fortfarande, då kommer du inte få 100, utan du kommer väl ligga kvar på 50 då.
Ja, okej. Okay. Så att man har liksom en...
50 kan du få som mest, då kommer ditt bästa resultat kommer räkna alltså. Däremot så skickade jag faktiskt ett sms till David Nilsson här och frågade om man vinner Klarälvs, så åker man i gul tröja då i Livigno.
Ja, men precis.
Men det tror jag, har inte fått något svar på det, men jag tror kanske inte att man gör det. Jag tror att de där challenge-poängen, de sätts in efter säsongen så att säga. Alltså när vi går i mål i Levi, då vet man, alltså då ska de in de där poängen också. Då.
Ja.
Men jag tycker det är intressant där. Man började ju bläddra med det här för något år sedan när man satt Alliansloppet som sidningsgrundande för Vasaloppet. Ja. Så man började blanda ihop, men mixa det här med rullskidor och skidor, att man ska kunna ta med sig resultat från rullskidor in i skidor och sådär. Vad tycker ni om det här konceptet? Om vi börjar med dig, Honken, att man liksom att man blandar ihop dem, att de kommer närmare varandra helt enkelt.
Jag är lite kluven till det, för jag anser ändå att rullskidor och skidor, visst det är relativt lika, men det är ändå två olika sporter liksom. Att det blir lite fel då. Jag tycker att det är konstigt att man kan få liksom fispunkter på Alliansloppet som är bättre, eller liksom det motsvarar fispunkter som man får på 15 km skate i december i Östersund liksom. Så att det är lite skevt tycker jag att mixa för mycket mellan rullskidor och längdskidor.
Jag menar att det är bjudpunkter på Alliansloppet, eller vad menar du?
Ja, men ja, så var det väl kanske just nu senast, men just, ja, det spelar ju ingen roll om det är bra eller dåliga punkter, men just att det ändå är punkter som man kan ha till längdskidor, som man kan få från rullskidor.
Mm.
Det är det som är konstigt tycker jag, när det ändå är två helt olika sporter, även om de är väldigt lika varandra.
Mm. Ja, jag förstår. Vad säger du, Järnberg?
Jag har ju också lite kluven till det, alltså att det är ju väldigt, väldigt olika då. Och att klara loppet, nu kommer det inte bli så, för att, alltså, att i min värld så ser jag ju att man ser ju till att om man är de här 5-6 åkarna som kommer kunna vinna i sin klassiska gula tröja, så ser man väl till att vinna en av de här challenge-tävlingarna som ja, har 50 där. Men lite kluven till att det skulle kunna avgöras alltså, där, vem som vinner Ski Classic liksom. Sen så, alltså det är jättebra nu, det belyser ju Ski Classic, det belyser ju långloppsåkning, det blir liksom ett större tryck på det, så att jag tror att man kanske kan skapa ett intresse som är längre och sådär, och tävla för klarhetsloppet tror jag att det är jättebra att de gör det.
Ja, herregud det.
Men
på det viset så är det jättebra ju.
Ja, så att jag är lite kluven till att det är väldigt, väldigt olika, och det är inte samma idrott på det sättet heller, men ja, man ska väl inte, alltså, det är väl det som jag tycker Ski Classic och Davids Nilssons styrka är, att de vågar testa nya saker liksom, och sådär, och ja. Ibland går det, slår det värre ut och ibland slår det mindre värre ut, men man testar ju i varje fall och inte bara pratar om att man ska göra sig och så.
Nej. Rent sportligt så förstår jag hur ni tänker och att ni är lite kluven sådär, men jag tycker ändå att om man ser, här har vi en möjlighet faktiskt att synas på helårsbasis egentligen. Vi har en möjlighet att stärka våran produkt. Vi har en möjlighet att hitta, komma ut i folket på ett lite annat sätt än vad vi gör när vi åker i Sankt Moritz och Jisärska liksom, skog och där det inte är så mycket bebyggelse. Liksom.
Precis. Nej, så det är jättebra så att det blir mer året runt om man säger så. Men det är lite som, ja, man kan nästan jämföra mot cykel då, om de skulle ha en total världsmästare i den som är bäst på både landsväg och mountainbike och cykelcross liksom. Det är väl tre väldigt lika fast ändå väldigt olika grenar liksom.
Ja, det är speciellt. Eller som att Formel 1 skulle slänga in rallycrossen ja. Tävling och räkna med halva poängen där.
Ja, men precis.
Men, nej, men jag tror att jag tycker att det är bra. Det är inte dumt i alla fall. Och det betyder inte så mycket för Ski Classic. Så att det kan, alltså man får väl kanske bjuda på det för att det ska bli ett intresse på det. Samtidigt så kan jag väl om man tittar då, det är ju svårare att vinna. Att vinna, om det här nu är en challenge, klarhetsloppet. Det är troligen den svåraste challengen att ta 50 poäng som segrare.
Ja, ja.
Det kommer ju vara lättare i Axel, det kommer vara lättare bara. I år. Så att det kommer inte vara någon bjudpoäng i Tilski Classic i klarhetsloppet i alla fall inte.
Nej.
Allianzloppet, klarhetsloppet, den tredje tävlingen då? Vilken har vi där? Honken.
Vi åkte ju ett fint lopp här i Jämtland. Vajs. Vajski maraton heter det. Vaj maraton.
Dubbel A va? V-A-A-J.
Ja, precis. Det var en fin tävling.
Ja.
Så det kan jag rekommendera. Men det är om man bor i Jämtland. Då ska man åka det tycker jag.
Bra. Hörrni, vi kastar oss tillbaka till rullmotstånd där. Det blir lite fram och tillbaka som vanligt här då. Hur tänker ni kring rullmotstånd 3-år kontra 4-år under distans och intervallpass? Vilken är den vanligaste skidan skulle du säga, Honken, som du åker på? Vilket rullmotstånd är din standard?
Det är nog ganska så 50-50 mellan 3-år och 4-år, så jag kan inte välja någon exakt där, utan vi varierar rätt mycket faktiskt mellan 3-år och 4-år då. Och det tycker jag man ska göra också, om man har den möjligheten att man varierar mellan tyngre och lättare rullskidor.
Vad är det som gör att ni varierar? Vad är det liksom ni går på? Varför väljer ni
det ena dagen? För att få lite olika typ av vad det blir för teknik då. Och även för att, ja, ska man säga, simulera mot vintern. Där det kan vara olika fören. Det kan ju vara isföre eller snöblandat regn. Eller, ja. Så att det är väl just det då. Få lite variation i det.
Och ni tänker inga runt att det är distanspass eller intervallpass eller att det är höst och trög asfalt eller att det är sommar och mycket mängd träning? Det finns inget sånt liksom?
Nej, vi har inget sånt fast liksom, skrivet i sten, men när det blir kallare på hösten så blir det väldigt trögt på fyrorna, så att då går man mer åt treorna, och på sommaren när det är varmt så går man mer åt fyrorna, men totalt sett över hela året så är det nog ganska så 50-50 mellan det.
Mm. Vad säger du, Jernberg?
Nej, men jag är helt enig där också, att att variera, helt klart. Har man den möjligheten så att man har, de flesta har ju ett par rullskidor ska man ju väl säga, så att då är det inte så mycket att fundera på. Men har man den möjligheten, om man har två eller kanske till och med fler, så variera på det. Det tror jag är klart. Sen tror jag, har man ambitioner och vill åka fort på vintern, så är det jätteviktigt att man åker på tunga rullskidor, alltså fyror. Är man en topp 100 kille som på Vasaloppet, då tror jag då ska man ha lite tyngre skidor och blanda in i det. Det tror jag är jätteviktigt, så man inte bara står och petar. Och alldeles man är ganska stor och står på tvåor till exempel, det blir väldigt lätt att åka på det då, om man är stor och tung och åker ganska platt terräng också. Då blir det inte så skidligt istället inte. Och sen lite det vi var inne på förut också, att man kan åka mer kuperat med tyngre skidor. Man kan ta sig ut för större backar, och då kan man ta sig upp för större backar också.
Ja, men precis. Det är ju fördelen med att ha tyngre hjul. Om man drar ner till Mallis till exempel, där det är tuffa backar upp för, men det går ju faktiskt att åka ut för om man har tröga hjul på rullskidorna. Precis.
Det här måste jag sticka in en grej. Jag snackar ju, vi gjorde ju ett rullskidsavsnitt här för ganska 2 år sedan, är det väl, här i Vasapodden, avsnitt nummer 8. Då ringde jag Johan Öberg på Elpex och frågade om det här med rullmotstånd, och han menar ju det att toppfart utför är inte jättestor skillnad, utan där skillnaden ligger, det är det han, jag tror att han kallade det för tomgångsrull. Okay. Alltså sätta fart på skidan. Att det var det som var den stora skillnaden mellan 2 år och 3 år och 4 år. Liksom. Men att själva toppfarten inte var så där.
Okay.
Ni kan lyssna på det avsnittet om ni vill nörda ner ännu mer i rullskidor. Det är alltså avsnitt nummer 8 här i Vasapodden. Men känner man inte igen det där lite grann? Liksom att man pratar om uppför också. Liksom, att det inte är jättestor skillnad på rullmotståndet uppför. Men man brukar prata om däremot när det blir platt, liksom, att då ja, märker man skillnad.
Det kan jag hålla med om lite, att det kan vara att uppför är inte jättestor skillnad om man skulle diagonala till exempel, eller staka tungt uppför. Men ut, alltså min känsla är att fyrorna dör ju otroligt mycket fortare. Alltså det ska vara ganska stora backar innan det är något problem med fyrorna. Liksom. Och ställer man sig raklång på ett par fyror, då dör de ut så fort det bara planar ut lite grann. Medan tvåorna upplever jag inte gör det. De liksom slutar inte gå på samma sätt om inte.
Nej, jag håller med.
Har du olika skidor, Honken? Alltså, måste du sitta och skruva däckerna när du ska köra 4 ena dagen och 3 nästa dag? Eller har du ett par med 3, ett par
Nej.
Med 4?
Ser ut? Nej, jag har ett par av varje. Liksom. Mm.
Så att, har du ett par 2 också?
Ja.
När kastar du in dem i leken då?
Vid vissa fartpass. Där fokuset är och försöka komma åt överfart. Liksom.
Mm. Det finns en teknikaspekt i det där, kan jag tycka, åka lite snabbare.
Skid, liksom. Så att det är för att stimulera den tekniken vid överfart. Så att, men jag kör i stort sett aldrig 2 år på distanspass, för då blir det som Anton säger där, att man bara står och petar, eller att man måste stå och veva som bara den för att det ska bli någon träning av det.
Så säger en riktig skogshuggare. Men är det inte speciellt med att 2 år är en trots allt branschstandard om man tittar på butiken? Du, Järnberg, som extra knäcker på sportbutik. Är det inte 2 år som sitter på skidorna som ni säljer? Liksom?
Och oftast är det. Men mer och mer är det inte standard till det folk köper. Inte, utan det blir mer och mer att åker man lite annat, så förr var det nästan alltid 2 år som gick ur butiken. Men de flesta med lite ambitioner. Och det ska man ju vara medveten om också, att det är ju fortfarande rullskidor, det är ju väldigt få som åker rullskidor om man jämför med vilka som åker Vasaloppet, så att säga, hur många 70 000 eller vad det är som åker 60 000 som åker Vasaloppet. Så blir det fler och fler 3 och till och med 4 som går ur butiken då. Men det som sitter på från standard, liksom, det är ju 2-årnare.
Jag kan tycka lite grann att, alltså, om man går till sig själv, om man inte åker, alltså, är man elitsatsande så är det en helt annan sak, men om man, alltså, gå till dig själv, när brukar ni åka skidor? Om ni är sådana här som inte åker, om det är lite tungfört, alltså ni vill ha solskens skidåkningen, då kanske man ska ha de där 2 åren ändå, för då är det ju alltid bra förhållanden, om man säger.
Ja, precis. Men, om man bara vill ut och njuta, så är 2 åren jättehärliga. Men om man har ambitioner och vill träna och ha ett mål att åka fort på vintern, då kan man sikta in sig på 3 år eller 4 år.
Ja, precis. Vasaloppet 2019 gick ju på 4, kan man säga.
Ja, det kan man.
5 kanske.
Ja, det var nog mer åt 5:orna till.
Det var nog 5:orna som var framme då.
Ja.
Finns det 5 förresten? Är det någon tillverkare som har nischat sig på det där? Liksom?
Nej.
Men det finns skillnader mellan fabrikat, alltså mellantillverkare ska jag säga. Alltså,
ja, det tycker jag är skillnad mellan alla märken.
Har ju varit väldigt, väldigt stora skillnader. Men det känns som att det blir mer och mer standard där också. Lite grann. Och två år jobb, det måste man till och med få godkänt nu från varje fabrikant för att man ska få tävla på dem. Och då kollas de ju så att de går inom en viss ram då. Så ja, det blir väl bättre och bättre där också då. Men nog skiljer, och det skiljer från batch till batch också lite grann, har det gjort. Alltså från år till år på samma märke och sådär också. Ja.
Om generellt då, vad ska man köpa för märke om man vill ha riktigt snabbare skidor, och vilka ska man köpa om man vill ha riktigt långsamma, ett negativt laddat ord, men ja, ni fattar.
Ja, så bara man ska säga från huvudet, så ska man ju, om man ska tävla ska man ju inte köpa, om man ska åka på två år ska man ju inte köpa Swix. Sorry var det förr i alla fall. Det känns som att de är lite tyngre, lite tyngre då. Elpex har ju varit snabba, och Skig har ju en, och även Svenor har ju haft order om att vara snabba, känns det som.
Ja.
Men jag tror att det är ganska nära. Vad sa du, Honken?
Skigo har väl varit snabba genom åren, känns det som. Att man snackar mycket om att man ska Skigo.
Samtidigt så var det
något
år här vi åkte allians på Skigo-skidor, som de som åkte utan Skigo-skidor åkte väldigt mycket fortare. Att det var ett år att de inte är så snabba de där två åren nu.
Precis. Så. Det är lite olika också när Elpex kommer, de här PU2-orna.
Just det.
De går ju väldigt snabbt när det är varmt till exempel. Så då är de riktigt vassa. Medan de går riktigt trögt å andra sidan när det är kallt ute.
Men tittar man på de här etablerade märkena som finns i butikerna nu, om man ska tävla en gång på dem eller man ska åka allianslappet, så känns det ju som att går man på de här större märkena, eller är de godkänt att tävla på, så ska de ju gå likadant ungefär. Så är det ju. Så att, jag tror inte man måste fundera jättemycket på dem. Det kanske till och med kan vara inom märket kan det vara lika stora skillnader som det är mellan olika märken och sådär. Så att jag tror man kan vara ganska säker på att testar man skidor som man ofta kan göra i butiker och ta den man gillar, och då kan man vara säker på att den tvåan, den kommer man kunna hävda som är på sitt allianslopp eller klarhetslopp liksom.
Ja, precis. Jag tror inte att det kommer hänga på det.
Nej, vi brukar säga det, att den största skillnaden, liksom den sämsta och bästa liksom i första klungan på allians eller på klarhetsloppet och så. Det är klart det skiljer lite mellan de där 20-30 första killarna som åker liksom. Men det är mycket, mycket närmare än vad det är mellan 1 och 20 skida på ett Vasalopp till exempel. Det är betydligt närmare, det är ju inga skillnader alls i jämförelse.
Nej, så är det.
Det är ju en styrka för rullskidorna, kan jag tycka.
Det är ju mer rättvist om man säger på rullskidor än vad det är på vintern.
Vasapodden.
De är magiska.
Ja, när du har ju lite sådär, Honken, du kör ett Vasalopp i veckan, gjorde vi under förra sommaren och hösten där, att alltså 90 km minst i ett sprut, i ett pass då liksom. Vad kör du för rull på de passen?
Då körde jag nog, jag tror faktiskt jag körde varannat pass på 3 år och 4 år. För att det var lite efter väder också, för det blev som varannan gång så var det riktigt soligt och varmt, så då valde jag 4:orna, för då visste jag att det skulle gå lite lättare. Och så helgen efter, då var det lite kallare, så då tog jag 3:orna. För då visste jag att då skulle jag få ungefär liknande snitthastighet på dem då, så att jag var ute lika länge då.
Just det. Hur länge var du ute ungefär?
Jag tror jag höll mig mellan 4:45 och 5 timmar då.
Ja, det är rätt bra tryck ändå då.
Ja, men det var, jag åkte relativt platt också de längre runderna jag körde då, så det var väldigt lite kupering.
Mm. Hur mycket ger långpass som är runt 90 km? Det är faktiskt en fråga vi har fått här av Karlsson, det är inte Anton.
Ja, jag tyckte att det gav väldigt mycket då. Jag tyckte att dels mentalt att känna att man blir trygg med distansen, att 9 mil inte är så långt. Att vara ute 5 timmar på rullskidorna, det är inte så långt egentligen. Medan, för något år sedan tyckte jag att vara ute 3 timmar på rullskidor, det var ju en hel dagsutflykt egentligen. Medan nu är man bekväm med att vara ute 5 timmar. Så att det är dels det att man värnar i kroppen och vara ute så pass länge då.
Man blir bekväm både psykiskt och fysiskt kanske.
Precis. Så att för min del så tycker jag att har gett väldigt mycket med de här långa passen.
Förslag på det optimala rullskidpasset för en elitmotionär, har vi fått en fråga här som tangerar där lite grann. Vad har du för tankar, Jernberg?
Ja, det är väldigt svårt att se ett pass sådär. Alltså, det är jättesvårt. Det kan ju vara 5 timmar, det kan vara 3 timmar. Men alltså, det är väl att variera där också. Att liksom att man, jag tror många inte åker intervaller på rullskidor. Många springer kanske intervallerna, så är de ute halvhård fart på sina rullskidor under och fortsatt. Och det tror man, alltså börja åka rullskidsintervaller. Det märker många i mina pro-training-grupper också. Så där, att det är många som inte åkt intervaller men ändå presterar relativt bra på Vasan och så här tidigare. Att man inte, oj nu ska vi börja åka intervaller på rullskidor också. Och det har jag bara gjort i stavgång och löpning förut. Så att börja åka intervaller och alltså kör fart på rullskidor också då. Så finns det ju inte ett pass att hämta ut liksom. Skulle det finnas ett pass som var bäst, då skulle man ju köra det jämt, men det tror jag inte finns.
Ja, det är svårt att välja ut ett specifikt pass bara.
Ja, det är väl kombinationen som är optimal. Det är väl sällan passet i sig liksom. Men jag tycker du är inne på något intressant där, Järnberg. För jag tror precis som du säger att många upplever kanske att de inte har tekniken eller tryggheten på rullskidorna för att liksom driva hög puls eller verkligen stressa systemet som man kan, till exempel om man har löpning på löpband eller vad det nu kan vara, eller löpning upp för till exempel liksom. Men någonstans är det också det att då är det ett underbetyg på din skidkompetens eller vad man ska säga. Alltså, du måste ju, om du ska ha ambitionen är att bli bra på att åka skidor, så måste du ju någonstans lära dig att åka skidor så att du verkligen kan få ut hela ditt system när du åker skidor. Så att man ska nog inte underskatta värdet av ett sånt intervallpass.
Nej,
rent totalt sett, om man säger.
Och så sen om man tittar, om du, ja, men det, jag får inte upp pulsen och det är inte värt det, bättre springa, jag får bättre träningsvärde på det och så vidare. Men jag lovar att ger man det några gånger, och då kanske det kan vara värt att ge en 5-6-7 pass. Till slut kommer du börja, det går ganska fort att vänja sig och liksom bli bättre på att åka rullskidor, lära sig diagonala, kunna driva på pulsen, för att det kommer man ha mer nytta av in i skidsäsongen sen, att man kör sitt första skidpass eller första intervallpass på skidor och rullskidor i december liksom, att man kan göra det under hela barmarkssäsongen. Låt det då ta maj och kanske en bit in i juni, för jag kan lova att har man lite ambitioner och åker ganska bra skidor men inte tycker att jag kan inte driva den puls på rullskidor som jag gör i slalombacken eller i löpspåret då. Men ger det ett tag så kommer ni göra det, jag lovar.
Precis.
Du var väl extrem åt andra hållet, Järnberg. Du hade väl svårt att driva på löpning för att du var klumpfot liksom. Men
ja, lite så. Inte svårt, men alltså jag kunde driva ganska lätt till den här alltså A3-zonen då, där. Men sen därifrån var det ju svårt. Så var det. Men det var ju andra hållet där. Jag sprang för lite. Hade jag börjat sprunga mer så hade jag säkert varit mycket, mycket bättre på det också.
Ja.
Så, men helt klart så är det ju så.
Har vi något tips på bra intervallpass då?
Ja, jag gillar ju också våran stakspecial som vi har kört genom alla år sedan gymnasietiden. Kommer du ihåg den, Larsa?
Om vi snackar 90-60-30?
Ja, precis. 30-60-90, ja. 6 gånger 30, 6 gånger 60, 4 gånger 90. Stakning
och vilan är lite flytande?
Ja, ganska kort vila, men det blir lite flytande. Blir det ju. Lite på. Jag gillar liksom att när det blir så 30 sekunder att inte åka titta på klockan utan ha start och stopp då. Så då brukar jag starta vid en stolpe och så köra 3 stolpar bort eller något sådär. Så man blir 24 eller 32 sekunder kanske inte spelar så stor roll, utan det är insatsen där som är det viktiga. Det låter inte så jobbigt det här passet, men det är brutalt jobbigt det här stakspecialpasset.
Ja,
vi har ju kört det där.
Spännande. Nej, jag har aldrig testat just den där varianten. Det lät ju spännande och rätt så roligt så.
Vi har ju kört en liknande variant i din träning, honkspecialen där.
Ja, precis.
Kommer du ihåg den?
Den, vad var det, vi körde 5 minuter. Jag måste tänka. Vi har kört lite olika varianter på honkspecial. Ja. Vi körde en 5 minuter där vi körde, att man körde 2 minuter, ja, A3 då som man säger, eller intervallfart. Och sen 1 minut maxinsats mitt i och sen så 2 minuter. A3-fart igen då.
Ja.
Så att man får den här pulseringen.
Exakt. Och sen ofta avsluta med startstopp. 30-30 och 15-15 och sånt där jobbar vi mycket med.
Ja, precis.
Alltså precis. 30 sekunders arbete, 30 sekunders vila. Det är bra på rullskidor också, tänker jag. Då får man den här lite överfarten och man får springa med höga knän för att översätta det till löpning liksom. Det blir lite.
Exakt.
Det är väldigt, annan teknisk.
Väldigt utfall. Lätt att driva puls med sådana typer av intervaller, tycker jag också.
Mm. Så vi slänger in den här också, så får vi överfarten på köpet där lite grann, så att det är nog bra för sin rullskidskompetens också. Vi har ju fler frågor och vi har lite mindre tid. Vi försöker rulla på lite grann här. Vi håller oss inom träning igen här. Någon skillnad i träningseffekt i 4 stycken A1-pass på 1 timme gentemot 1 pass på 4 timmar? Vad säger du, Järnberg?
Ja, det är två. Det är helt olika saker där. Ja. Det är som om Honken skulle köra 4 pass på 2 dagar på 1 timme. Så skulle det ju knappt beröra honom. Det är liksom motion. Det är vardagsmotion. Men däremot, om man på de där 2 dagarna skulle köra 1-4 timmars pass, så är jag helt övertygad om att träningseffekten, och så en vilodag då, så skulle träningseffekten bli bättre. Eftersom att det blir ett annat slitage och alltså man är ute längre tid, både muskulärt, det blir en annan på fettförbränningen, du kommer bränna slut på kolhydraterna. Men om en sån som hon kan ge sig ut på 1 timme, det är liksom, det är ju uppvärmningen på ett intervallpass i stort sett.
Om man leker med att det är samma intensitet, ska vi säga då kanske.
Ja, precis, precis, precis. Det ska man säga, exakt. Så det är väldigt, väldigt, väldigt stor skillnad. Och samtidigt kan man göra det tvärtom också. Att alltså, är man ute och myser i 4 timmar på cykeln en morgon och sen vilar dagen efter, eller om man kör 4 förmiddag, eftermiddag, 4 timmar eller 4 entimmars pass hjärnet, då blir det ju helt andra pass det också. Så det beror helt på vad man gör i den där timmen eller de där 4 timmarna.
Mm. Precis. Det beror på lite, om man har 4, alltså 4 pass, om man sprider ut det på en hel vecka. Om man tänker då att jag har en vecka på mig, ska jag köra 4 pass på 1 timme eller ska jag köra 1-4 timmars pass på helgen och ligga på soffan hela veckan?
Exakt. Då vänder man ju på det. Då kör man ju 4 1 timmars pass i sådana fall.
Ja, precis.
Skulle jag säga.
Ja, men verkligen. Verkligen. Men för en elitåkare som handlar om att utmana för att utveckla, då blir 1 timmars pass ofta, om man tänker att de ska gå lugnt i alla fall, kanske inte tillräckligt för att stressa. Då är
det blir ju inte ens träning, vill jag påstå.
Nej, det blir som ett återhämtningspass egentligen. Mm.
Det här är en bra fråga. Spännande fråga tycker jag. Mindre slitna av att köra 2 timmar A1-rullskidor än skidor? Blir du det, Honke?
Nej. Jag tycker inte att det är någon större skillnad. Inte, nej, det kan jag inte påstå.
Där tror jag skillnaden är för en elitåkare också, som kanske lite tyngre rullskidor och gärna letar träng som är tufft så att säga på rullskidorna. Då blir det inte så stor skillnad. Men som motionär finns ju en tendens att på vintern får man köra kanske på konstnärsspår eller eljusspår på kvällar och så. De är ju väldigt sällan väldigt platta, utan det är ju väldigt kuperat. Medan man kanske när man åker rullskidor hamnar i ganska lätt terräng och kanske också ganska snabba rullskidor. Beroende Precis. På det här att det är ganska roligt att åka ganska fort, som man kan göra på lätta rullskidor och i lätt terräng då. Och att man det är lätt att man hamnar där liksom. Det är ju slippa bromsa och så där, så det är skönt att åka på banvall eller så vidare.
Ja. Nej, så är det ju. Så att på det sättet så kanske det sliter lite mindre då. Kör rullskidor.
Ja, jag får en känsla lite, Anja, att alltså, om man tittar på de här motionärerna så blir det inte lika många höjdmeter om man bara tittar så liksom på rullskidor som det blir på vintern när man åker oftast. Alltså merparten av svenska skidåkare, om man tittar så, som ska åka Vasaloppet, bor ju någonstans nedanför Dalälven kanske ändå. Och där är det ju också konstnär.
Ja, och så är det.
Men vad säger du då, Jan? Hur ska man kompensera detta faktum? Alltså ska man leta tuffare terräng, välja tyngre rull, eller ska man köra längre pass på samma rull? Eller hur tänker du?
Jag tror man ska leta det tuffare terräng, försöka hitta det. Tänka igenom lite annat. Vilka runder är rimliga? Liksom. Vart kan jag få uppförsbacka men samtidigt hitta vägar så att jag tar mig ut för, så att säga. Eller vad man ska säga då. Och så här, man får liksom vara lite kreativ i det där. Tycker man det är väldigt jobbigt att åka ut, för det vet jag att många tycker liksom. Om man försöker hitta en backe som det är långt upp för då, så kanske man kan hitta någon genväg ner där man till och med kan springa 200 meter som man har på botten igen, om det är någon krok eller något liknande. Eller att man hittar en backe, sen är det en lång, lång väg runt då, som inte alls är lika brant, så kommer man tillbaka. Så man försöker hitta terräng som är inte bara platt, det tror jag är viktigt.
Vasapodden.
De är magiska.
Här är en underbar fråga som vi måste ha med här från Erik. Ska vi se här. På rullskidor, åker ni med backspärr eller utan? Jag upplever stor skillnad på hur jag åker när man får superbakhalt. Då är det ju 100% stakning som gäller. Ingen var liksom. Mer likt åka på blanka skidor. Men era åkare kanske det är beyond dra ett frånskjut när krafterna tryter nivån. Det är helt underbart. Vad säger du, Honken? Kör du med backspärr?
Ja, jag kör med backspärr. Det är kanske något fall någon gång när man har slitit sönder bakhjulen som man har slängt på ett par framhjul där bak. Men vanligtvis så kör vi med backspärr även fast vi bara är ute och stakar.
Händer det att du tar till den här krafterna tryter diagonal backspärrs?
Nej, det försöker man ju undvika. För då, det blir lite mentalt att man viker ner sig mot sig själv då, om man har bestämt att nu ska jag bara staka det här passet. Och så, ja, man kommer ju bli trött säkert någon gång. Men då, om man tar det här, sparkar ifrån lite, då blir man ju besviken på sig själv. Så att det försöker man undvika.
Är det svårt att sova på natten? Eller?
Ja, men precis. Då ligger man och vrider sig i sängen
sen. På vår tid, Lars, då nyttjar vi ju backspärrarna i brantarna. Fast inte att sparka ifrån, utan mer att man liksom stoppar skidorna där istället för att glida bakåt.
Ja, exakt. Man kunde ju nästan vila lite grann, nästan hoppa lite grann med hjälp av backspärren.
Ja, vi hade någon minne när vi åker där i Torsby upp för en branta backen längs med väg 45 där, på Rosjöbanan där.
Ja, upp för tunneln liksom.
Ja, upp för tunneln. Där har vi liksom hoppar nästan från backspärr till backspärr.
Ja, så går det att göra. På rullskidbanan här på Östersund till exempel, där är det ju snuskigt brant på några ställen, så att där hänger man ju på spärrarna. Annars så rullar man nästan bakåt.
Ja.
Till och med honken alltså.
Ja.
Det kan vara bra för oroliga öron att höra faktiskt.
Ja, det är det faktiskt. Mig, ja.
Snabb fråga. Kör ni med dämpade stavar?
Nej. Det vet jag ingen i teamet som kör med.
Nej. Vad är bästa lösningen för strulande armbågar? Den får vi ganska ofta. Vi har fått flera stycken här också. Vi brukar väl säga det, Järnberg. Excentriska dips. Alltså,
ja, det är det vi har
fått. Jag har gjort en 157 skidtricks på det där, känner jag.
Ja, vi kanske kan bli det i veckan faktiskt. Att vi får göra en sån då.
Ja, faktiskt. Ja, men excentriska dips kan ni googla.
Så du kan göra sådana favoriter i pris när jag visar hur man ska göra och du visar hur man inte ska göra.
Ja, exakt.
Det gör vi.
Så kan vi göra faktiskt. men det är en favorit.
Sen finns det ju olika varianter av. Vissa vill ju åka lite mjukare stav och sen lite, vad får jag säga, innan situationstecken, sämre stav då. Tror jag inte funkar egentligen. Men så finns det ju också Staffanstaven, finns det något som heter, som är en liten dämpare som håller emot, eller som inte håller emot, som släpper iväg lite ändå. Som jag vet att de som har stora bekymmer med det har haft väldigt stor nytta av då. Så att, men samtidigt så vet jag inget, alltså det är väldigt få av de här som stakar väldigt, väldigt mycket, som jag känner till, som har stora problem. Så det kanske är en träningsgrej mest.
Nej, jag håller med, och man får ofta frågan att, ja men ni som stakar så mycket, får ni inte ont i armbågen? Och nej, jag har aldrig haft problem med armbågen och jag vet ingen. Jag vet inte så många som har haft det heller. Så att jag vet inte, man stärker väl upp armarna och armbågarna. Så att,
Kanske stakning är bästa preabövningen för att klara stakning.
Ja, men egentligen inte.
Ja, men det är tydligt är ju att det är ett erkänt och välkänt problem bland motionärsledarna i alla fall.
Så
vi ska göra en insats där. Erik får dra sista frågan här. Vi har ju knallat över en timme här på podden. Vi måste skärpa oss här nu. Men, han frågar, hur ofta slipar ni piggarna på stavarna när ni kör rullskidor? Och är det någon speciell riktning? Alltså speciell vinkel, ska jag säga. Alltså, hur slipar man? Där har vi ju faktiskt en 157 skidtricks.
Ja, det finns. Det är bara att leta
det. Det är Mackan expert på.
Ja.
Det slipar man när de är slöa. På hösten blir det i stort sett varje pass. Medan på sommaren då kanske det blir varannan vecka, så att det är väldigt olika där. Men när man känner att de börjar slinta lite väl mycket, då är det dags att slipa dem.
Vad är det för livslängd på en stavspets egentligen? För rullskidor.
Väldigt olika, va? Det kan vara 30 sekunder till ett år på natur.
Precis. Det är något man har kört med förut som de är omöjliga att ha sönder liksom. De håller ju ett år, medan vissa kanske man får byta ut varannan månad i stort sett.
Vasapodden.
De är magiska.
Hur är formen då? Vi har fått en sån fråga. Frågetecken där, eller?
Formen är väl rätt så dålig just nu faktiskt. Om jag ska vara ärlig. Men det är enligt plan. Så att
du ska ju tävla nästa lördag, Honken. Så får vi ju svaret på den. Liksom,
ja, men det är nästa lördag.
Så då tror
just, just nu är den riktigt dålig.
Nu på torsdag kväll där, så är den lite halvseg.
Ja, precis.
Precis. Vi får se vad som händer. Vi drar ju igång lägersäsongen, lägeråret med läger i Ulricehamn nästa vecka. Och den har vi som sagt en tävling där i slutskedet av lägret också. Så det, nu är det ju, det blir skoj.
Ja,
ja det ska bli skoj.
Får du känna Moenfjäll på pulsen lite grann också första gången.
Precis, prata lite norska.
Ja.
Det blir spännande. Så tänker jag också här, det kommer på nu att Magnus Westerheim har ju ställt en rad frågor till den här podden. Men jag tänker vi tar en Westerheim-special Insta-story när Honken kommer ner till Ulricehamn här till veckan. Så ska han få svar på alla undringar han har.
Ja, det är jättekul. Det är en poddfavorit.
Vi skulle ha bjudit in honom på någon läge så vi kan lära han lite.
Ja, men han har lite frågor här som vi får reda ut. Som Honken, du ska få. Du får ta och svara på dem när du kommer ner.
Okej. Okay.
Till Magnus ska vi säga att vi fick selektera bort allt som inte hade med rullskidor att göra. Vi får skylla på det, men vi har dem i
förvar. Men det är intressanta frågor och det kommer ta 2 timmar om vi börjar prata om dem nu.
Okej.
Och det har vi inte den här gången. Men vi kommer tillbaka och vi pratar om Magnus Westerheim och hans frågor och en massa andra saker också. Vi ska försöka få till en liten Vem är Öyvind Moenfjäll också.
Ja, det tycker jag.
När vi träffas nere i Ulricehamn här om en dryg vecka. Så det blir
spännande saker på ingång, alltså verkligen kul.
Och kul är också att ni lyssnar på Vasapodden och otroligt roligt är det att vi har fått haft med Andreas Honken Dessert Hitler Holmberg också. Stort tack för att du kunde vara med och ville vara med i Vasapodden.
Ja, tack själv för att jag fick vara med.
Tack och bock!
Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.